VM-festen är igång. Då vill vi passa på att tipsa om Coolbet, spelbolaget som ger dig fantastiska odds och som dessutom helt öppet visar upp alla siffror för alla spel på sajten. Så gå in på coolbet.com och ta en titt på alla de senaste VM-oddsen. Dessutom väntar ett hett sommarerbjudande på dig. Coolbet, ett annorlunda spelbolag.
Fyller Sverige på Augustinsson på utsidan. Forsberg, ja. Skottläge!
Ja, då säger vi välkomna till Offsides podcast med mig Johan Orenius och Anders Bengtsson, halvt utslagen i feber. Mm. Schweiz helt utslagen i VM, men Sverige i kvartsfinal.
VM-feber, Johan.
Ja, det får man säga. Mm. Vi körde ju Ryssland när vi körde varje dag där, så hade vi ju det här formuläret. Jag hade inte tänkt att vi skulle hålla liv i det, men nu känns det som att VM i så allra högsta grad är med oss i och med Sveriges fantastiska insatser. Så ska vi köra den idag med, bara för kontextens skull?
Jag har inga tvivel om det, tycker jag.
Den frågan lät sig knappt ställas.
Nej, inte alls.
Ja, då frågar jag så här istället då. Var är vi någonstans?
Ja du Johan, vi sitter här och tittar ut över mina marker, håller jag på att säga. Men vi sitter på en väldigt fin utsiktsplats. Detta, vi har ju suttit hemma hos mig och tittat på Sverige-Schweiz. Och nu har vi tagit oss till in i skogen, upp på ett berg. Vi sitter på en bänk och tittar ut i ett soligt Näset, Västra Göteborg, havet framför oss.
Ja, och vad är klockan och var för guds skull i VM-schemat befinner vi oss? Ja,
klockan är 18.50. Det är någon timme sedan domaren blåste för full tid i Sankt Petersburg och Sverige är då helt enkelt i kvartsfinal.
Just det, det betyder att medan vi spelar in är det en åttondels kvar och det är Sveriges motståndare som ska bestämmas där, Colombia mot England. Mm. Fråga tre, varför är du klädd som en gopnik?
Först och främst så kanske du ska förklara vad en gopnik är.
Jag vet inte riktigt om jag är säker på vad en gopnik är, men jag tror att det är Rysslands motsvarighet till casuals, en viss form av huliganmode. Som har blivit väldigt populärt i öst och framförallt i Ryssland.
Exakt så. Det kommer komma en text här om detta i vårt kommande nummer av Offside som avhandlar ämnet gopniks.
Just det. För du är klädd, ska vi säga, i ett par mjukisbyxor, men inga så sunkiga mjukisbyxor, utan de sitter ganska bra på dig och du har ett par snabba skor och en mjuk tröja. Man ska väl vara ständigt beredd, gissar jag, på fight. Mm. Men i ditt fall är du ständigt beredd på podd.
Ja. Nej, men vi sa ju så, för att nästa frågan är hur mår vi då? Och det är ju den. Jag har ju idag varit lite sänkt i feber, men känner mig betydligt bättre nu. Så pass bra så att jag kunde bjuda hem dig för att se på matchen, och så pass bra så att jag sitter här. Så att det har bara varit en sån här VM, Sverige, VM-dags feber. Den är på väg ut ur kroppen nu.
Ja, och behåll den andra febern då, som är kvartsfinalfebern. Nästa fråga är väl om vi har sett några fler FIFA Legends. Här lider vi av att vi inte längre är på plats.
Ja, förstås. Jag såg ju det precis innan du kom, så blev Stefan Schwarz intervjuad, så att han var FIFA Legend idag. Jag såg inte vem som var schweiziska legend.
Nej, kan det ha varit Alan Sutter?
Bra namn.
Schwarz var ju bra. Och vad gör granen just nu?
Granen just nu, ja, han firar väl fortfarande. Han är väl kvar i omklädningsrummet, skulle gissa. Säkert på väg strax genom mixade zonen förbi Flinke och Wagner och de som vill lämnat bakom oss i Ryssland. Säkerligen inte möjligt att han simmar hem om det skulle plinga till hans telefon. Simmar över Nordsjön eller vad det nu blir.
Östersjön.
Östersjön, ja.
För förlossningen tänker du på?
Ja, för förlossningen då.
Just det, men än så länge inget nytt där. Nej. Han är väl glad,
han är
så
glad,
mycket kan man väl säga.
Ja.
Jag tänkte faktiskt backa lite bandet först och inte backa det 90 minuter till Sveriges match, utan till den 4 juni innan vi ens åkte iväg till Ryssland, och där du plötsligt skickade ett sms till mig där det står: fick en plötslig känsla när jag cyklade hem. Sverige går till kvartsfinal. Foppa gör en Brolin och kommer med i världslaget. Mm. Så skrev du. Mm. Foppa har väl en bit kvar.
Ja, det får man säga.
Men resten är ju rätt snyggt.
Ja, fingerspitsen är tillbaka.
Ja.
Nej, det var ju ett infall jag fick där. Jag vet inte vad det var. Jag var väl efter, jag vet inte vad det var. Men, och den, jag, det har vi återkommit till här. Jag har varit den positiva av oss under mästerskapet. Du har varit den lite mer ifrågasättande och skeptiska kanske. Men det känns ju fortfarande som att, jag sa det när vi satt på flygplatsen på väg hem från Moskva, att vi tar schweizarna, och det var ju inga problem.
Nej.
Och nej, jag säger detsamma nu, spelar ingen roll om det blir England eller Colombia, vi tar dem också. Sen i semin kommer det bli tufft.
Det är din prognos just nu. Ja. Jag kom att tänka på när jag såg om vi tar det som skedde precis efter matchen. Och jag skulle säga att det var ganska kontrollerad svensk glädje. Mm. Var ju lyckliga såklart. Det är ju första gången Sveriges herrlag är i kvartsfinal på VM sedan 94 och på 24 år då. Mm. Och de gör det med ett lag som definitivt inte var tippat att ens ta sig till VM och sen inte tippat att gå vidare från gruppen. Mm. Och ingen kan väl komma att ifrågasätta nu att det har en viss roll, det här med gruppdynamik.
Ja, finns det någon där ute i stugan som hävdar att det inte har det?
Nej, det kan ju inte vara så. För det är så himla tydligt och man ser att de växer med varandra och stegrar längst in i turneringen. Du har rätt i att jag varit skeptisk inför vissa matcher. Men här kände jag mig jättelugn och även under själva matchen. Det kändes att Alexander Axén överdrev något kanske i TV4-sändningen. Han sa att Schweiz kunde ha spelat i 3 dagar utan att göra mål. Mm. Så den känslan hade man inte riktigt på slutet. Men jag var inte långt därifrån heller. Det känns som att de har växt så himla mycket av att få uppleva saker tillsammans. Mm. Och utan att göra för mycket jämförelser med 94 så jag har tänkt en del på Tommy Svensson de senaste dagarna. Alltså gamla förbundskaptenen. Jag hörde en intervju med honom i, ska se så jag inte säger fel namn på podden. Kan den heta Snett inåt bakåt? Leifby var med på ett hörn. De var i alla fall hemma hos Tommy Svensson. Det var någon gång före VM.
Ja.
På ett hembesök helt enkelt.
Man satt och fika mycket va?
Det var mycket fika, ja. Bjöd på pajer och grejer. Mm. Och de pratade 94 förstås. Så jag slogs av att det finns ändå ganska många likheter mellan de två personerna, Jan Andersson och Tommy Svensson. Jan Andersson har ju en mer, vad ska vi säga, en lite mer crazy sida kanske. Mm. Och en ofrivillig komik i sig. Mm. Det är märkligt här, vi kommenterade under matchen att hur mycket han än liksom gapar på domaren så säger ingen någonsin att vad gnällig han är. Utan det är som att sitta med ett litet leende när han gör det hela tiden.
Ja, precis.
Det var ju inte Tommy Svensson riktigt. Men de är sprungna ur samma typ av idrottsrörelse och väldigt stora lutheraner. Svårt att ta beröm och hela tiden att man ska göra sin plikt och sen går man vidare. Han är nästan svårt att formulera sig Jan Andersson när Sverige väl vinner för han är liksom rädd att förhäva sig och så. Mm. Det fanns en ganska fin anekdot där som Tommy Svensson berättade. Hans far då, det här vet många Österfans, var ju Stig Svensson. Mångårig ordförande och stark man, legendarisk idrottsledare i Växjö och oerhört engagerad i sin sons karriär. Och det var Tommy också. Han flyttade ju faktiskt hem från proffsspel i Belgien bara för att ta hand om sin farsa när hans mamma gick bort. Men då berättas det där, Tommy, att han inte var en man av stora ord. Men om man väl sa någonting så förstod man att då hade det gått ganska bra. Och Tommy Svensson var ung och lovande spelare. Och han hade chansen att komma med i landslaget. Så var det en väldigt viktig match som Öster skulle spela. Och han vet att förbundskapten Orvar Bergmark är där och tittar. Och laget åker tillsammans dit förutom Stig och Tommy som tar bilen ihop. Eftersom de ändå skulle till samma ställe sen. Tommy gör en kanonmatch. Bäst på plan. Öster tar en viktig seger och imponerar på förbundskaptenen. Och Stig Svensson säger inte ett ord. De åker hem hela vägen till Växjö. Sen stannar han bilen på garageuppfarten och bara säger: det gick bra idag. Mm. Och det är lite samma skrot och korn i det. Att den typen, om man vet den typen av bakgrunder så vet man också när de här orden som inte låter så mäktiga berör någonting långt inne hos en. Och så är det lite med Jan Andersson tycker jag också.
Ja, precis. Jag läste en lite längre intervju här igen med Jan Andersson om det var igår. Det var Olof Lund som hade en lite längre intervju med honom och den här saken plockades upp. Det som blev lite rubriker där inledningen av VM:et när svenska reportrarna kom ner till Glenchik. De fick hänga runt på hotellet och det då avslöjades att Janne hade sviten och Janne blev ju rätt upprörd när det rapporterades om det och och han pratade och så, i den här intervjun än en gång så tog hon upp det. Men det blev jag illa berörd på riktigt. Liksom. Jag vill inte framstå som någon person som ska ha liksom, det stora rummet. Och han förklarade, men vi använder det som ett arbetsrum. Och ja, så den fungerar inte. Det är inte därför och så. Och det är lite samma som Tommy Svensson. Också väldigt svårt att säga att han tog sviten.
Ja.
Han bodde i San Francisco eller i Dallas.
Ja, hellre försiktig överkant då. För man gissar att det inte är så många som sitter och svär åt att Jan Andersson tar sviten.
Nej.
Men att man är väldigt rädd om att man ska framstå som dryg eller lite förmer.
Exakt.
Att det har de verkligen gemensamt. Också det att den här känslan av att faktiskt samtidigt som man inte ska förhäva sig så är man inte så imponerad av vilka som står på andra sidan. Det tänkte jag på när jag följde dem i höstas och när de förberedde sig inför playoff-mötet med Italien. Då satt de och tittade på spelbilder från Italien när de gjorde mål, att de var grymma och så. Och Peter Wettergren då, Jan Anderssons assisterande, han var ju den som verkligen rycktes med och sa, Bonucci, fy fan, är fan världsback alltså. Ta det lugnt nu, säger Jan Andersson. Granen är också bra. Mm. Han förmåga liksom att inte se namnen så mycket utan bara liksom ett motståndarlag och hur sårar vi dem bäst. Mm. Att man kan hålla sig ganska nykter i den situationen. Jag tror Peter Wettergren är en utmärkt assisterande åt honom och kanske den större taktiken. Men det är väldigt viktigt att ha den typen av ledarskap tror jag. Mm. Där man liksom ser att ja, men det är nästan det här klassiska, de är 11 och vi är 11, men skitsamma vad de heter, men hur kan vi såra dem bäst? Det har han verkligen en jättestyrka i.
Nej, exakt. Han jobbar ju med en rätt enkel matematik sådär, Janne, att...
Inte dopad.
Nej, han är inte dopad. Men han jobbar utifrån de premisserna att okej, okay, det är så om vi möter Italien eller vi möter Tyskland eller vi möter Schweiz. De kanske har några stycken spelare som spelar på en högre nivå normalt sett, men som lag då, om vi förbereder oss bättre än vad de gör, om vi har en bättre plan på fasta situationer, om vi har en bättre plan på alla sakerna, så i slutändan så har vi en större summa än vad de andra har. Och det är ändå så att även om Sverige skulle möta Brasilien och de heter Neymar eller Coutinho eller vad som helst, så är det ju också så att visst, det är supernamn, det är de bästa i världen som man spelar mot, men jag tror att Jannes huvud så är det så, ja, de kanske är på sin höjd 10-15% bättre. Det är ju inte så att de är dubbelt så bra. Det är inte så att Neymar är dubbelt så bra som Ola Toivonen, det är jag ju inte.
Nej, och att fotboll också är en ganska komplex sport där väldigt mycket mer tillkommer och där det finns taktiska element och slump och så, där det skulle ju en så kraftig underdog skulle ju inte ha en chans i en skidtävling eller så, nej, men en fotboll är så komplext och det var en lång artikel i DN Kultur, jag vet inte om det var i början på VM, från en skribent som hette Roland Paulsen tror jag, som var besviken, han hade sett Island mot Argentina och han förstod inte att ingen kunde komma med en vettig analys, hur kan Argentina inte vinna, de tjänar så mycket mer än vad Island gör. Det ska ju inte kunna gå, varför kan ingen förklara det här liksom underkännande för sportjournalistiken? Men det är ju också varför vi ofta ägnar oss åt den här sporten. Mm. Att det är möjligt att för Leicester att vinna Premier League eller Grekland EM 2004, för att så stora är inte marginalerna, även för den som på pappret ser bättre ut. Mm. Det är så himla mycket, det är nästan världens mest komplexa sport på så sätt. Mm. Och den tilltron bär Jan Andersson alltid med sig, tror jag. Och det har han verkligen lyckats förmedla. Mm. Men han var väl lite rörd, men även spelarna kände som, alltså det är svårt för dem att ta in kanske, men det var verkligen den här känslan av att, som du har då nästan, att det skulle kunna, de säger inte att det kommer bli mer, det kommer bli semi, men de utstrålar ändå en känsla av att det inte är över. Det är ganska kontrollerad glädje.
Ja, vi hann ju höra innan vi lämnade för skogen att Ola Toivonen sa ju att men vi knallar vidare och så rycker man lite på axlarna. Och,
ja.
Och sådär, och det är den känslan. Det var inte den här vilda euforin som det ändå var, får man säga, efter Mexiko när de säkrat avancemang från gruppen och sådär. Här var det liksom en annan typ av känsla. Det var inte så att de bara hoppade i en grupp och sådär.
Utan... Ja, precis. Och Emil Forsberg som intervjuades kort som då, jag vet inte om man får det där målet, det som styrdes in. Också lite typiskt den här turneringen med att det är lite mästuts. Säger nästan mekaniskt så att det här är största ögonblicket i mitt liv. Men nästan med tonläge som man säger, kan du hämta på dagis imorgon?
Mm.
Så att de ska ändå in och så ska de återhämta sig och ladda hjärnet för en kvart.
Ja, precis. Och det är också sådär, än en gång om du ska gå tillbaka kanske till Tommy Svensson eller den här Karin Boye-grejen som i och för sig kanske det är Tord Grips hustru som ska ha cred för.
Siv. Ja, ja, så kan det nog vara.
Det var så.
Som kunde hela texten.
Ja, hon kunde den och så snodde Tord Grip den och sen så gick den vidare. Men hela den liksom andemeningen i Karin Boyes dikt handlar ju om att man ska inte liksom vara nöjd.
Ja, egentligen.
Att det är hela den här resan som är det som vi har. Och det är lite samma känsla som vi har nu med det här laget. Och det är framförallt, jag hade blivit lite mer brydd om jag hade sett att de efteråt bara jävla, för det kan man ju känna ibland med vissa lag när de tar sig vidare ytterligare en omgång i ett stort mästerskap, att här ser man att nu är de nöjda. Nu är det liksom bara, men samtidigt så vet man om att vi möter Colombia, England, båda lagen har vi faktiskt en chans mot, vi har en chans mot alla, men en rimlig och vettig chans.
Ja, att de har nästan klarat av helt olika typer av test varje gång. Först är det såklart en premiärmatch som allt vad det innebär och en motståndare som ska slås. Och sen är det Tysklands testet, regerande världsmästarna och stora favoriten till guldet. Sen är det en match som måste vinnas på förhand mot Mexiko. Mm. Och sen då, när allt ingen egentligen kan begära något mer, så kommer det en trevlig lottning och Schweiz dyker upp. Mm. Och folk börjar tala om det här ser ju nästan att nu ska vi vinna den här matchen. Ja. Och det klarar de också. De sprider ett så himla lugn. Det var ett lag som såg stirrigt och nervöst ut i början och det var inte Sverige. Mm. Alltså det är så himla tydligt vilken energi de har fått av varandra. Och när du nämnde Karin Boye där, en annan likhet är ju faktiskt med 94 en oerhörd tilltro till sin startelva. Mm. Man vet på förväg vilken den ska vara och att man har jobbat väldigt mycket innan med att inte ha missnöjda reserver med sig. Mm. Det lyckas han ju också förmedla. Det går ju inte att hitta någon som...
På tal om gruppdynamik.
Ja, på tal om gruppdynamik. Ja, men absolut. Det är ju så. Vad säger vi om själva matchen?
Ja, men det var som du sa då inledningsvis. Man kände att helvete, vi har inte råd att bränna de här chanserna. Det var ju lite grann som mot Mexiko inledningsvis. Vi hade skapat de här chanserna och Albin Ekdal har superläge och Forsberg gjorde lite grann de här slavpassningarna och tappade lite boll och sådär. Och Marcus Berg har både en och två kanonlägen och bränner dem. Man känner att detta kommer kanske straffa sig och sådär. Men samtidigt så Schweiz, så kom inte, de hade sina inlägg från högerkanten. Efter bara 25 minuter så har de slagit en 5-6. Det kändes som att det var deras offensiva plan.
Ja, och den fick de inte ut mycket av. Det hör ju till sakens natur i den här matchen att man alltid har hjärtat i halsgropen lite. Men frånsett Chemailis läge i första som han skjuter över som är farligt och kanske den nicken som är i slutet som Robin Olsson gör en bra räddning på, är det ju väldigt få klara lägen de skapar. Och det var ganska bra byte också tyckte jag som, när han satte in Martin Olsson och fick så att säga, två vänsterbackar mot Shakiris inlägg. De skar ju av dem.
Ja, sista. Han gjorde det som man hoppades att Guidetti skulle göra mot tyskarna när han får en boll ner mot kanten och då springer han ner och stannar till och lyckas väl få till en hörna och sådär. Och sen så är friläget då på slutet när han kommer upp där. Kändes som att det var suveränt. Jag var ju lite då när de bytte in Kiese Thelin för Berg då va? Att jag kände att ska vi inte byta in Pontus Jansson? Kanske säkra ut med ytterligare en för det kommer ändå lyftas in mycket och sådär. Men så tänkte jag att Janne tänker väl också, skulle det vara så att schweizarna får in en boll här? Plötsligt så har vi för många försvarare, vi har inga anfallare kvar och vi har ett nytt byte som man får då på övertid och så. Tänkte jag, men det är också Janne, så tänker han och så tänker jag, det är därför han har förbuskat det när jag sitter här och är nervös.
Ja, precis. Jag måste säga att jag var lite orolig på förhand åt att Sebastian Larsson inte spelade. Han har betytt mycket i de tre matcherna som han har spelat och nu var han avstängd. Och Gurra Svensson kommer in. Jag kom att tänka på, precis när jag hade flyttat till Göteborg och skulle börja på offside. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men då skulle Art Garfunkel göra en spelning i Göteborg. Mm. Vilket han också gjorde. Mm. Sen skulle han ner till Malmö och uppträda där. Men så försvinner han. Mm. Han driver runt någonstans i Köpenhamnsområdet och dyker helt enkelt inte upp.
Ja, just det.
Och ersättare istället blev då Måns Elmelöv. Och att skulle vi få ett sånt ögonblick då med att Sebastian, det hade ju varit en starkare story också om Sebastian Larsson inte var avstängd utan var runt på drift i Sankt Petersburg-området och de sista alltså, måste kasta in Gurra. Men han var så bara...
Hon honom i Rumänien.
Ja, precis. Bokningsbolaget, vi vet inte vad som är alls. Nej, han var så bara avstängd. Och det blev ju inte alls så. Jag skulle säga att Gustav Svensson var betydligt bättre ersättare åt Sebastian Larsson än vad Selmelöv var åt Art Garfunkel den gången. Ekdal var kanske en av Sveriges bästa spelare, men starkt av Gustav Svensson att gå in i den rollen och så säkert.
Ja, han gjorde ett par riktigt härliga brytningar och vann rätt mycket boll i de här andra bollsituationerna. Men Albin Ekdal också, när man såg, det var väl redan i typ 60-65 minuten som han låg ner och han haltade och Oskar Hiljemark värmde upp allt mer. Och du sa till mig, så undrar om han går runt nu och känner efter. Ska jag satsa allt på ett kort och spela klart i ett VM eller ska jag offra min karriär?
Ja, just det.
Man vet ju inte med hans kropp och sådär, med den historiken han har haft, vad det än har. Det kan hända att han inte kommer kunna spela mot England eller Colombia, det vet vi inte. Men jävlar vad han var nyttig idag. Hade han bara satt det där läget så hade han fått snurrat på fem.
Ja.
Fem fyra.
Ja, man känner ju redan nu att det blir hård konkurrens om guldbollen i höst. Ja. För väldigt många imponerar. Och vi är ju faktiskt, ja man fick den också förra året. Men vi är ju också i kvartsfinal utan att vår tänkta målskytt har kommit igång alls. Mm. Marcus Berg är noll mål och vi har bara ett forwardsmål hittills överhuvudtaget. Det känns ju också lite speciellt.
Ja, det gör det. Och menar, Ola Toivonen gjorde en sån där halvlek som han har gjort ett par gånger. Första halvleken har knappt bollen, precis på slutet så. Och Marcus Berg bränner sina lägen som han också har gjort i samtliga matcher, får man säga. Bra lägen också, det är inte bara halvlägen. Jag såg ju statistik på det strax innan matchen att Emil Forsberg var den spelare som hade haft flest avslut av samtliga spelare i VM och inte ett mål. tvåa på den listan var Marcus Berg. Mm. Det talar, alltså, på så sätt kan man säga att det talar om att vara två på förhand mest kvalitativa offensiva spelare. Inte har gjort ett mål, men det också talar om att Sverige kommer till väldigt många lägen.
Ja.
Det har inte blivit så bra utdelning på dem. Tillräckligt bra för att vi ska vara där vi är, men det finns ju mer att hämta där. Det är det som hela tiden känns. Det finns hela tiden mer i varje spelare nästan.
Ja, och det skulle ju varit en late softtyckarens analys som man åker ut att ja, men det är ganska enkelt. Gör man inte mål på sådana chanser, då går man inte vidare. Men vi går vidare ändå. Mm. Och att de hittar lösningarna. Och det kan vara Granen som räddar. Eller så är det Augustinsson som dyker upp. Eller, och nu fick Forsberg sätta ett. Att det skvallrar ju också om det här liksom lag med stora bokstäver. Mm. Återigen nästan fläckfri insats av mittbacken, och det är inte bara hur de försvarar tycker jag, utan att de i lägen, för Sverige försökte ju låsa Schweiz och satte tre spelare, var det Claesson som fick hjälpa till vid insparkarna och så. Bergs jätteläge kom väl efter ett sånt framstressning. Men att när det är lite lågt och Sverige ska köra upp spel, både Lindelöf och Granen är bekväma med att driva upp bollen på ett sätt som, jag tror det är Lindelöf som gör det faktiskt, det som sen blir upprinnelsen till Forsbergs mål. Mm. De känns så himla trygga i det de gör.
Ja, och där bakom har de Robin Olsen som också måste, han har inte en jättetuff match, men han är ute och boxar, han är ute och plockar inlägg eftersom det kommer ganska många. Han gör en väldigt bra räddning alldeles på slutet, den nickskarven där på, om det är ytterligare en hörna. Och jag känner så att det är väldigt mycket prat om Liverpool ska köpa en målvakt, och då snackas om Alisson, och innan dess var det Oblak, och så fan, köp Robin Olsen för helvete, jag tar honom med öppna armar in med dig i Liverpool, Robin.
Ja, jag får väl ge mig, jag klagar ju under VM och början på att alla målvakter har svarta handskar numera,
skit,
men det är nog magiskt på de där strypmördarhandskarna kanske.
Ja, Johan, vi bytte batterier här på vår lilla spelare, och ni fick höra en liten jingle. Och under tiden här så, ja, du drog på dig din VM-akkreditering här för din lilla ryggsäck.
Ja.
Du, det är vibbarna nu eller?
Ja, lite grann. Jag vill känna att jag fick hålla mig från att inte skriva en blixtkrönika på slutsignal också. Han är fortfarande kvar i det lite. Vi lämnar ju er efter gruppspelet när vi åkte hem från Moskva. Vår sista VM-podd dagligdags kom ju därifrån. Sen har vi varit upptagna med annat och är i viss mån fortfarande med jobb och andra saker. Kvartsfinalen blir också tuff, tror jag, jobbmässigt för oss
det
att få med.
En eventuell semi. Blir det en semi, då jävlar i det. Då ringer vi Dr. Utgård igen och åker tillbaka till Ryssland.
Ja, så det får det bli. Och därför håller jag hårt även i min VM-akkreditering. Ja. Och att, känns bra att ha den runt halsen. Mm. Hade vi stängt Sveriges match, så att säga, där? Eller hade du någon sista analys i dig?
Jag vet inte. Det är ju lite så att solen börjar gå ner här bakom granarna. Och det är väl också ett tecken på, ska vi stänga Sverige-kiosken för nu? Får vi se om vi hittar tillbaka till lite senare i detta avsnitt.
Ja, det kan vi göra. Ska vi, några kanske ändå undrar, och vi vill tacka igen. Det gjorde vi sista för all respons och glada tillrop som vi fick under våra veckor i Ryssland. Och det har kommit jättemånga fina mejl som har gjort en både glad och stolt och rörd. Sen vi kom hem också. Och eventuellt nya lyssnare. Vi är jätteglada att ni lyssnar på oss. Så det vill vi igen tacka så mycket för. Och jag har inte sett så mycket av dig som jag gjorde i Ryssland. Träffade dig idag, men annars har du har varit på ditt och jag har varit på mitt.
Ja.
Hur har du haft det?
Men bra. En sån där lite ändå saknad från våra dagar och vår tid i Ryssland. Men också skönt att vara hemma på något sätt och sova i ren säng och såna här saker. Men det är... Jag fick ju rätt in på Gamla Ullevi lördags för att se Gais mot Norrby för 1600 åskådare.
Just det, vissa valde Argentina och Frankrike, men Gais Norrby var också kul.
Kickoffen 1600 lördags, och det var ju minst sagt en kontrast från att man har suttit på Luzhniki-stadion bara ett par dygn tidigare och inför 75 000 åskådare. Men samtidigt har man suttit hemma nu och hunnit se en del sändningar både på Fyran och SVT, och det känns rätt mysigt att få uppleva det också.
Ja, jag ramade ju in Rysslandsresan precis innan jag drog, så råkade vi ju nästan vinna en budgivning på en kolonistuga.
Det kan vi nästan se här från Johan.
Ja, det är inte långt härifrån. Det är bara en bit bort över vägen här. Den är nu officiellt vår. För vi var där så fort vi kom hem då för att betala och få nycklar, och fastnade länge med två riktigt gamla gubbar som känns som att de var inventarier på det där koloniområdet. Det var regler och pärmar, och sen när de fick höra att jag var sportjournalist så blev det inte mindre kött, om man säger så. Och älskvärda farbröder, men som du vet hur det kan vara med dem, en viss typ av köter, de ställer inte så många frågor själv, utan vill berätta väldigt mycket.
Den har man träffat.
Ja, det var snack om Bebben och annat. Det var,
det är klart det var.
Det var i och för sig ganska fint. Det var en
Fölet.
Ja, Fölet nämndes. Men Bebben, det var ju rätt fint ändå. En av dem hade bott i närheten av Bebben när Bebben var, alltså när han var i sin glansdagar, så bodde han som grabb nära Bebben, och då gick de ofta dit och ringde på hemma hos honom.
Sävedalen i Göteborg?
Ja, det kanske det var. Ja. Och Partier. Helt enkelt fråga om Bebben ville komma ut och lira boll. Mm. Lite apropå det som vi har sagt med Guidetti som spelade fotboll med de där ungarna på den där Champions League-kvällen. Mm. Vilket han alltid ställde upp på. Och så extra fint att de gillade att vara med Bebben så mycket, och han var så snäll och kunde inte säga nej. Så även regniga dagar ringde de ju på. Men då står de där med ett monopol istället. Vilket Bebben också tog sig tid för. Det måste man älska. Sen vill han pressa mig också. Se om du tar den här. För han började tala om områden som låg här omkring. Och kom in på Grimmered. Heter det så?
Mm.
Han bara, Grimmeredsvägen 151. Vem bodde där? Så bara, någon idrottsprofil då? Kan man säga? Ja, då får jag, måste vara fotboll då. Så eftersom jag pratat om fotboll. Idrottare i bara överkropp. Ja, kan det vara. För helvete! Ingo! Fortfarande the greatest.
Ja, den hade du tagit om du hade gett mig en lucka.
Ja, han var så arg att han inte tog den direkt. Så det var fint. Och så parallellt med allt detta så har ju åttondelarna rullat här.
Ja.
Och som en liten... Ja, vi kan väl bara gå igenom dem resultatmässigt.
Resultatservice
följer. Samtidigt som du slår Gais vinna mot Norrby då, så vann ju Frankrike mot Argentina i en väldigt underhållande match med 4-3. Mbappés match var det väl mycket. Mm. Uruguay slog Portugal med 2-1 och är klart för kvartsfinal. Ryssland slog Spanien på straffar. Och även Kroatien gick vidare på straffar efter den mycket dramatiska straffsparksläggningen mot Danmark. Brasilien-Mexiko, där vann brassarna. Och Sverige vidare. Det enda vi väntar in när vi spelar in här, men det vet ni redan svaret på nu, det är om det blir England eller Colombia då.
I detta enkelt. Så missade du faktiskt Belgiens sena vinst och vändning.
Här har vi anledningen till att jag inte jobbar på tv ändå. Det är inte bra att missa än.
Nej.
Också när man så här har hatten att här ska vi ge lite resultatservice. Bara glömma en match då. Ja. Det är inte vass. Belgien-Japan 3-2, förlåt.
Man får ju säga det, att det har varit givetvis, det behöver man inte liksom understryka med skrälla. Så, det var ju på väg att bli en superskräll, kanske den största skrällan av dem alla skulle jag väl säga, om Belgien hade förlorat mot Japan, som det slänger sig ut. Men det har också varit, tycker jag, när man har fått lite tid nu att fundera på de matcherna som man såg på plats i Ryssland och de matcherna som vi ser på tv där och lite grann här hemma, så det låter ju inte som att 4-3 Frankrike Argentina och 3-2 Belgien Japan, men och sen Brasilien är Brasilien, så, men det har varit lite så här Diego Simeone-mästerskap. Att det har varit liksom ett försvarsspel som har suttit rätt väl i alla lag. Även om det var ju rätt länge snack. Nu vet jag inte fortfarande om det är så att det var ett målsnålt VM. Att man fick gå rätt många VM tillbaka för att hitta ett lika målsnålt VM.
Mm, tror jag nog inte.
Men det har varit, tycker jag, sådär. Fast det har aldrig varit på det tråkiga sättet. Det är inte tråkigt att se Diego Simeones lag spela, Atletico Madrid spela fotboll. Och jag tycker inte att det har varit många tråkiga matcher. Det har varit... Nej. Det här sista gruppspelsomgången, givetvis när det är avslaget och sådär i vissa situationer, så jävla roligt VM.
Ja, kanske den neutrala pekar lite på Sverige-Schweiz match som den som kanske inte var mest sprakande. Mm. Hade jag varit schweizare hade jag nog varit väldigt besviken, inte bara på resultatet utan hur de tog sig an matchen med sitt låga bolltempo och med märkliga lösa inläggen som de hade alltid i världen och kanske VMs nickstarkaste försvar mot dem. Så den, för den liksom objektiva åskådaren, sprakar ju kanske inte om, men där det inte har varit fantastiskt spel eller många mål har det nästan alltid varit dramatiskt, så man har nästan alltid fått med sig någonting från varje åttondel.
Ja, man har ju känt sådär när man varit neutral och man känner sådär, ja, Brasilien, Mexiko för mig spelar inte så stor roll vilka det är som vinner, och likadant kanske mellan Ryssland och Spanien, så att det inte höll på något lag, och Uruguay, Portugal lite samma där och så. Och man har kunnat hoppa sådär mellan vad man har känt sina sympatier och så, fan nu håller jag på Uruguay. Och så gör Uruguay ett med, nej fan håller jag på Portugal. Så har det varit rätt många matcher.
Och att det har spelat en väldigt roll vilken typ av motstånd lagen har haft, då kan det plötsligt se helt annorlunda ut. Om man ser liksom Kroatien som imponerade mest av alla i den kanske tuffaste gruppen. En helt annan typ av match mot Danmark där de plötsligt inte alls ser ut att ha samma fart och hur man kan hitta lösningar och kväva ett sånt lag. Och Frankrike där tvärtom då kanske som ser långsamt ut och imponerar inte alls i sin grupp. Får de spela lite omställningsfotboll och hitta ytor mot Argentina och då är de plötsligt mästerliga att titta på. Mm. Så om det är något man läser är ju att alltså som kan man ju ta Belgien nu då, som kom undan med verkligen ett nödrop, och inte även om det är starkt att vända, så som helhet var det ju ingen, för att vara Belgien, fantastisk prestation. Men nu är det Brasilien och det är helt nya förutsättningar varje gång. Mm. Vilket gör att man går in i matcherna med sådär, man känner sig spänd på hur det ska gå hela tiden. Mm. Oavsett vilka som står där. Jag tar faktiskt med mig Uruguays framgång lite extra. Uruguay, för fotbollshistoriken, har ju folk koll på kanske att de har ju faktiskt rätt sanslösa meriter. Ett land med 3,5 miljoner invånare, 2 OS-guld, 2 VM-guld, flest Copa America-titlar av alla, alltså sydamerikanska EM, slarvigt sagt, mer än Brasilien, mer än Argentina. Men förr i tiden var Uruguay ett ganska välmående och ett stabilt land. Det var kanske inte deras grannländer på samma sätt, och fotbollsvärlden var inte lika global heller. Att de har kommit tillbaka, man säger, sedan 2010 och blivit kanske inte en stormakt, men att verkligen ett lag som kan gå långt och räkna med i flera turneringar, det är på sitt sätt mer imponerande nästan än de här gamla gulden, om man ser hur det går för grannen Argentina till exempel. Och vi pratade ju om just Argentinas misslyckande, och det tyckte jag man kunde se hela vägen. Vi slaktade dem ju lite efter den andra matchen, men trots att de krånglade sig vidare och sen åkte ut mot Frankrike, så jag tycker det var den här punkkule fotbollen hela vägen, där man hoppas att det ska liksom räcka, men att de fotbollsmässigt och taktiskt inte alls räckte till mot Frankrike. Medan Uruguay, märkligt nog, liksom den här lilla grannen och det lilla landet, de tog en helt annan inriktning. Folk har kanske sett förbundskaptenen då, Oscar Tabárez.
Med kryckan,
ja. Och hade man varit tabloid tidningsmakare och Uruguay vinner VM-guld, då är det guldkrycka på omslaget. Den är given. Han är en åldrad man nu. Han har ju varit förbundskapten länge, sedan 2006, och det är ju dessutom andra sessionen. Han vill inte tala om sin sjukdom. Det sägs att det är någon slags nervsjukdom som han har, men han vill absolut inte prata om den, utan är där för att träna det här laget. Och Offside hade faktiskt ett reportage från Uruguay. Det var 2011 och det gjordes väl lite då med tanke på deras framgångsrika VM i Sydafrika, där Forlan ledde dem till semifinal och där det var väldigt dramatiskt. Hur kan det här lilla landet åstadkomma så mycket? Och då hade de framför sig att de skulle vinna Copa America samma sommar. Mm. Och då träffar de Tabárez, och han är fascinerande just också om man jämför med, känns som argentinska coacher, de avlöser varandra på löpande band och de är där verkligen nästan som konsulter som ska träna A-laget. Här snackar vi verkligen om en förbundskapten. Han överser alltså hela ungdomsfotbollen i Uruguay, alla ungdomslandslag, och då har de identifierat då att vi är ett litet land, får vi talanger som blir bra, sticker de tidigt. Och så utnyttjar man istället att man är ganska små. Så 3 gånger i veckan så bjuder han in alla ungdomslandslagsspelare från P15 uppåt. De tränar alltså 3 gånger i veckan i landslagsmiljö året runt. Mm. Och gammal lärare som man är, så tar han hand om dem ganska mycket. Och de har ett bibliotek där och blir uppmanade att läsa. Och en slags utbildning som är faktiskt väldigt beundransvärd. Och sen så genom att man har visat dem så mycket intresse och kärlek från början, så på köpet så får man dessutom rätt mycket lojalitet och kämpaanda. Den har ju Uruguay alltid haft. Men han har ju försökt snarare att styra bort från den här brutala fotbollen som Uruguay kanske fick före vår tid lite skit för att de stod för, och jag tagit en annan väg och han gjorde ett stort nummer i det här reportaget av att de satsar mycket på den här utbildningen, och även A-landslagsspelarna måste läsa böcker och de har tal om hur de ska uppföra sig och så. Då skjuter reporten in, missade Suárez den lektionen. Och det är väl hans blinda fläck lite. Han var ju ganska flat 2014, han inte riktigt ville kritisera Suárez bitningar och så. Men det är väl ett undantag i regeln. Men jag tycker det är väldigt fint och inspirerande att de liksom, i hur fotbollsvärlden ser ut idag, fortfarande kan hitta de här vägarna. För de har ju den här Atletico Madrid-fotbollen. Godin är ju en väldigt bra symbol för Uruguay, men de är ju faktiskt mer än så. Och Cavani och så. De har varit i tidigare turneringar, men nästan det lag som alltid blir mest imponerad av. Mm. Att de inte faller ifrån. Så.
Ja, det är ju lätt. Och nu sa jag det innan att när Portugal mötte Uruguay, det var kanske den enda matchen där jag inte satt och hoppade mellan mina sympatier. Utan då var det Uruguay från minut 1.
Ja, samma här.
Och det är ju ett lag som efter Sverige så vill man ju, och man unnar dem alla framgångarna. Och framförallt så är det så med Cavani som är... Man blir påmind när det är de här mästerskapen och så. Man ska säga det, det är inte så att jag sitter och tittar på PSG:s matcher till vardags.
Han har väl gått om Zlatan i målproduktion där nu, tror
jag. Ja, det har han gjort. Men när man ser honom, han har någonting gammalt, väldigt klassiskt, härligt över sig i sitt utseende, men också när han gör mål, att han inte är så utstuderande eller så förberedd, utan det är liksom enkelt firande, klassiskt firande, och det är hans svettiga långa hår som liksom ligger lite i pannan, och det är liksom åtsittande tröjan och det här stiliga liksom kindbenen och så, det är, man blev förälskad i honom.
Ja, trots att han var väl otroligt beundrad i Napoli och är det förstås i PSG också, men han är så mycket VM. Han har den perfekta VM-looken, ja, och även det skulle lika gärna kunna vara 90 eller 86, ja. Medan liksom har massor av fåniga schweiziska frisyrer här igen. Mm. Han ser ut som att man skulle inte riktigt veta vilket VM det är om man inte såg på liksom utrustningen i övrigt. Som bara,
han ligger där och i luften på Suarez inlägg mot Portugal och liksom vända huvudet bakåt, få in en sten och nick upp i nättaket där. Det är vackert att titta på.
Ja, det är faktiskt det. Och det där var några av anledningarna till att jag i alla fall kanske håller en liten tumme bredvid Sverige för Uruguay. Och väldigt förtjust i den här timide åldrade mannen Oscar Tabárez. Det gör ju någonting. Man vet att han har den här kryckan och inte är helt frisk. Det gör det ju också lite lättare att hålla både på honom och hans spelare. Mm. Och en gris kan man väl ha i laget, som vi har varit inne på tidigare. Mm.
Ja, det är Johan. Det är nog dags för oss att runda av denna. Ja, det blev ju en VM-podd av detta också.
Det skulle vara svårt då.
Ja, det var jobbigt att prata om GIF Sundsvalls match mot Sirius här nu till helgen. Ja, det har vi också.
Ja, exakt. Nej, här får ni allt inför omstarten i Allsvenskan.
Vi har en stor och stark känsla av att nästa vecka, onsdag, verkar det som att då eventuellt Sverige spelar en semifinal mot kanske då Kroatien eller vad det kan vara.
Jag tar på mig att vara fortfarande pessimisten här, så kan du få glida iväg mot den.
Ja, precis.
Det men är de där så är jag där.
Är de där, då är vi där.
Då är vi där.
Då är vi i vad det nu må vara i Ryssland, men kanske i Moskva. Och därmed så kan vi säga att det blir ytterligare ett VM-tungt avsnitt.
Det blir det.
Podcast, som i vanliga fall inte är så landslagsdominerad.
Nej, verkligen inte.
Och så current affairs-aktig som detta är.
Nej, varje onsdag kommer vi ut normalt sett, om det är om några som började lyssna på oss under VM och undrar om vi inte kommer varje dag. Så är Offsides podcast är varje onsdag. Och vill ni oss något så är det podcast@offside.org som man lättast skriver till. Då sätter vi punkt för ännu en rätt härlig blågul fotbollskväll.
Verkligen, och vi ska nu kolla lite på då England, Colombia, och sen så krigar vi på med vårt nummer som vi skickat i tryck om en vecka och som finns då hos prenumeranter den 23 juli och på vår hemsida offside.org. Och vi vill ju också, som vi har sagt tidigare, att så många som möjligt, i alla fall ge oss chansen om man inte har gjort det någon gång. Köp ett nummer eller testa en prenumeration. Kostar 39 kronor för en månad.
Tack och bock från skogen utanför Anders Bengtssons hus. Ha det bra.
Hej!